så ringer han lokaltidningen. Och utan att berätta då förstås vem han är, så säger han, nu har jag igen mördat en kvinna. Och så vill han då att den här journalisten ska skriva om de här morderna. Det här är alltså helt sant. Det här finns dokumenterat. Han går alltså så långt också att han till och med går tillbaka till platsen där han har dumpat likena. Och så ställer han sig i den där ringen bland nyfikna. Och en gång så hjälper han också till ambulanspersonalen att få in lika i ambulansen. Jag tycker att det här är ett väldigt stört beteende. Välkomna Peter och Anne.
Tack.
Många tack.
Jag heter Kia och det här är Sällskapet. Idag kommer vi att prata om nyårslöften och löften om en iransk seriemördare och om vulkaner.
Nyårsafton har kommit och farit. Och kvar är bara skräpet på marken från raketerna och folks meningslösa nyårslöften. Jag brukar inte gilla nyårslöften mest för att jag själv aldrig har hållit dem. Men 2023 så känns det helt inne igen eftersom det inte längre finns någonting som heter löfte längre. Eller finns det det? Kan man tro på ett löfte? Kan man lita på det?
Den där första dagen på året, löftena, och oftast är ju sådär att jag ska idrotta mera och dricka mindre. Och äta hälsosammare. Så det tänkte jag på senast idag.
Precis.
Att jag borde äta hälsosammare.
Ja, what?
Men jag har absolut ingen skillnad att det 2022 blir 2023. Så jag avger givetvis inga nyårslöften. Vad är det för påhitt?
Det är en ganska ny företeelse. Det finns inga långtgående traditioner i det här. Och jag visste det inte förrän jag läste på om det här. Men jag liksom anade att det fanns någonting borgerligt över det hela. För att jag har liksom svårt att tänka mig liksom en finsk dräng i Savolax skogar som skulle ställa sig på tolvslaget på sin gödselstack och lova sig själv att äta mer hälsosamt. Eller detta blir året då jag besöker Taj Mahal i Indien.
Jag ska göra vegan i januari. Ja, men, ja, alltså, nu ska vi inte skratta, det kan ju hända att det finns många sådana.
Ja, vem vet ju, jag menar, ett nyårslöfte kanske också har räddat livet på tusentals människor.
Aha.
Förstår ni, jag tänker då att man ger ett dyrt och helhet löfte till sig själv och sen så håller man det faktiskt. Så det kan ju vara något positivt som att bli mer hälsosam eller sluta röka då.
Jag lyssnar på utrikeskrönikan, ni vet, i P1. Och det där, jag hörde om att det finns, att den andra fredagen i januari är då dagen då flest lägger ner sina nyårslöften. Det var ju alltså inte så länge. Och att den dagen, den heter Quitters Day. Men alltså jag tycker det är det är ju jättekort tid man orkar. Det är ju så här, det är som mitt tålamod, en halvtimme.
Men jag tänker att det är helt vansinnigt att försöka fatta ett beslut för ett helt år. Att på något sätt premissen är lite konstig.
Jo, och det är jobbiga grejer också. Men det är någonting som jag har insett här i all min enkelhet. Det är ju hur svårt det är att ändra på sina egna vanor. Man är så satt i sig själv på något sätt.
Men till exempel, om nu vi pratar helt konkret. Jag skulle gärna äta mindre socker. Men jag har en sån där tonåring inom mig och det där han lever och mår bra. Och så fort jag tänker det så börjar jag till exempel jag var just att köpa massa med gröna kulor innan jag kom till jobbet idag. Bara för att jag hade tänkt att jag skulle gärna vilja äta lite mindre socker. Och då var det inte ändå sådär att inte socker aldrig mer. Men alltså, jag kan inte. Och hela mitt liv går ut på att på något sätt lära mig att acceptera. Känner ni till akrasia? Det är ett av mina absolut favoritfilosofiska begrepp från Sokrates tid. Och det handlar om det där... jag tycker att det säger allt om att vara människa. Det handlar om den du är och sen den du vill vara. När du vet vad du borde göra, varför gör du inte då? Och det tillståndet heter akrasia. Det kallas också för viljesvaghet. Och jag, på något sätt har mitt liv blivit att jag är i den där viljesvagheten hela tiden. Och det var, om jag skulle ge ett nyårslöfte så skulle det vara att försöka acceptera att vara i den mer och mer. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar.
Att det där löfte, att jag skulle vilja vara en människa som inte äter så mycket socker och jag skulle vilja det ena och det andra, men jag är inte den människan. Så jag försöker att ta mitt riktiga jag och det där som skulle finnas på andra sidan när jag har gett löften och klarat av allt. Att jag försöker att få det närmare och närmare varandra för att må lite bättre.
För nu vet jag inte ens vad gröna kulor är eller varför man...
Peter, du vill inte veta och du är så lycklig att du inte vet vad gröna kulor är. Det är någonting som folk avskyr. Och det innehåller extremt
mycket,
med extremt mycket socker.
Jag tror det bara var gamla tanter som man går bort sånt när någon har dött.
Ja, det är jag.
Begravning, det är du. Man bryter löften, egentligen är ju det som har blivit som en trend med alla andra löften. Att man, det Det finns inte ett löfte idag som någon håller egentligen med tanke på att, eller som någon ger med tanke på att hålla med hur politiken ser ut och även i relationer och med Tinder och alltihopa. Ett löfte betyder ju ingenting längre.
Jag skulle just säga att jag har tänkt jättemycket på post-truth, alltså eran som kom efter Trump. Alltså, ingenting behöver ju mer stämma. Och det är väl det som är, som du säger Peter, brytningspunkten, det är där det bränner. Det är där som det mest spännande att avge ett nyårslöfte är kanske just det att man bryter det. Alltså man kan avge hundra löften som helst, men man behöver inte hålla dem, därför att det gör ju ingen annan heller.
Nej. Det är ingen som håller det, inte ens om man är arbetstagare, arbetsgivare, man kan inte lita på att man har kvar jobbet. Det finns ingenting som, pengarna är inte värda någonting längre för att den här inflationen äter upp allt. Man kan inte lita på det värdet. I Sverige hade vi en liksom VM i vallöften och inget av dem har hållits. Och nu är liksom folk helt desillusionerade. Visst, folk är förbannade, Sverigedemokrater är förbannade på Jimmie Åkesson och det där, det skulle vara 10 eller 14 kronor mindre vid pumpen och det har inte skett. Men det finns något ännu värre, det här med att man som politiker går ut och precis som Trump också, och säger en massa och det inte besannas eller man gör inte ens en ansats att försöka genomdriva de vallöften man har tagit. Och sen så får man de här Trump believers, som de heter, stole election-typerna som tror på vad som helst. De tror på exakt vad de själva vill. Det finns liksom ingen koppling till verkligheten. Och i det sammanhanget så tänker jag att om man gör ett litet nyårslöfte till sig själv att man ska bli lite mer hälsosam, gå på gymmet lite oftare eller sluta röka, och man sen håller det, så är det liksom första stegen, de första trevande stegen för att bygga ett fundament där man på nytt kan börja tro på någonting. Eller överdriver jag? Jag kanske drar det hela alldeles för långt.
Nej, men det måste komma, för att det blir nog klia i kroppen för hela samhället när det utfärdas löften och sen blir det inga avslut, det bara rinner ut i sanden. Alltså, jag tror att människan behöver ett avslut, och en genomgång, att man rannsakar.
Eller så är man en sån här en person som liksom inser att ja, det här vallöftet, jag kommer inte att hålla det. Det är precis som mitt nyårslöfte. Jag kommer inte bli mer hälsosam. Ni kommer inte få billigare bensin. Att man går ut och faktiskt säger på det sättet. Inte bara säger, jo, ni har fått billigare bensin. Men det är ingen som har fått det. Därför att det äts upp av andra avgifter. Eller det ena med det andra. Att man står för sina misslyckanden. Står för sina brutna löften också.
Ja, okej, jag tänker så här. Det här är nu bara en tanke. Att om under tiden som det har varit en massa post-truth och postsanning kanske det heter på svenska, och liksom att en politiker har gått in och avgett en massa löften som de inte har kunnat hålla. Det är ju alltså intressant att ni just har haft val, och vi kommer att ha val ju nu på våren. Så nu just går ju alla finländska politiker, bara de skulle ha ätit upp julskinkan och druckit upp sin julmust, så skulle de nog börja lova nu, eller avge vallöften, för det är det man gör i ett val.
Så jag tänker att de nyktrar till nu i januari, ja, det är så du menar.
Ja, så i februari sen börjar de sina. Vi har val i april. Nåja, men så, i varje fall så tänker jag att under den här tiden har människan, den vanliga lilla människan, kött sig. Och just generation Z har liksom druckit väldigt lite alkohol, inte rökt. Man har kanske tränat mycket. Man har liksom haft sådana vettiga och friska värderingar. Och att det ändrar nu. Alltså nu 2023 blir det ju goblin mode, och det här är liksom ju inte något jag hittar på, utan det här är ju sånt som alltså ren har. Jag menar, i förra avsnittet av Sällskapet pratade ni om att goblin mode kommer att vara ännu starkare i år. Och alltså att det liksom på något sätt ska avspegla att nu är den där lilla människan, den där vanliga lilla människan, har gått tillbaka till liksom att de har blivit som politikerna. Att man är bara som man är riktigt shitty och asi och håller inte ett enda löfte. Det var mina nyheter.
Men jag tror också att man som finländsk deltagare i det här valet nu som kommer, så får man vara liksom extra uppmärksam. Jag tror det kommer få se om det blir den här trenden som Sverige hakar på, att man bara lovar vitt och brett och har inga som helst intentioner på att leva upp till det.
Kanske det är så. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att Santos har varit lite uppfriskande.
George Santos har varit en juxare utan dess like.
Ja, är han symbolen nu för den här tiden? i och för sig så han har ju nog måste försvara sig och ta lite tillbaks. Ja.
Men han har, och vet ni, jag tycker det tuffaste med honom är att han har också bara gått ut och försvara sig och varit sådär, ja. Jag är inte Jewish, jag bara sa att jag är Jewish.
Ja, jag sa lite, alltså det är lite
färg.
Ja. Jag vet inte vad jag ska tycka.
Han är nog sinnebilden för 2023, George Santos. Nu ska jag berätta historien om seriemördaren som blev hyllad när han blev fast. Ali Abbasi har gjort filmen Holy Spider. Den handlar alltså om den här seriemördaren och om det toxiska kvinnohatet som är Irans verklighet. Alltså jag ska prata om en seriemördare i Iran. Året är 2001 och i den iranska heliga staden Mashhad så hittas flera döda kvinnokroppar, om man hittar dem liksom vid sidan av vägen. De här offren är strypta och kvävda med sin hijab, alltså sin sjal. Och så är de insvepta i en sån här chador, ni vet, en svart helkroppsslöja som är ganska typisk för Iran. Och mördaren, som kallas The Spider Killer, han är på fri fot. Han heter Said Hanaid och han hinner mörda totalt 16 prostituerade kvinnor innan han grips. Och det här är då i början av millennieskifte. Spider Killer Said Hanaid är alltså inte bara en traumatiserad veteran från Iran-Irak-kriget. Han är också en gift trebarnsfar och han tror att han har fått ett uppdrag av Gud. Och det är att rensa gatorna från smuts. Och polisen i Iran anser också att den här mördaren, han var ju bra att ha till hand det här, för att han rensar ju faktiskt upp gatorna. Och de är ganska ointresserade av att gripa honom. Och just under den här tidpunkten så bodde den svensk-iranska filmregissören Ali Abbasi fortfarande i Iran. Och han följde den här rättegången. Och ja, nu undrar ni förstås, varför pratar jag om det här just nu? Men det är så att på julafton så hade då hans film Holy Spider Finlands premiär. Och den handlar alltså helt och hållet om The Spider Killer. Nu ska jag fråga, jag vet att Peter, du kan nog ha haft svårt att ha sett Holy Spider, för att det är så konstigt att vi har alltså haft finlandspremiär en hel månad innan. Ni kommer ha den först 20 januari. Så du har knappast sett The Holy Spider, men kände du till Spider Killer, alltså mördaren?
Nej, jag har faktiskt inte hört om just den här serien mördaren, men mönstret verkar ju likna många andra.
Det finns ju förstås många.
Ja.
Många sådana seriemördare under tiden också i Iran. Anne, känner du till Spider Killer eller filmen The Holy Spider?
Ja, det var en mycket, mycket, mycket fantastisk film. Och vanligtvis när jag ser en sådär stark film så är jag lite sådär avundsjuk på alla som hade framför sig. Att wow, Peter, att du får ännu titta på den här filmen, att du har inte sett den ännu. Men den här gången är jag mer istället så att tur att jag har sett den redan, för att den var verkligen grym.
Jag hade nog fel, men alltså då när jag, ofta när jag ser en film som gör ett avtryck eller ett intryck, så slut, jag kan inte tänka liksom på något annat än den. Och jag gjorde det här i en vecka. Alltså det betyder att jag just kom ut ur det här. Så jag tänkte jättemycket. Nå, sen förberedde jag ju mig också för podden, så jag har läst på väldigt mycket. Alltså om Spider Killer, som alltså är den här faktiska personen som Holy Spider handlar om. Men hej, kort. Ali Abbasi, vem är han? Jo, känd för sin film Gräns från 2018. Och explicit där en ganska så här sjuk, en otrolig, ska vi säga, inte en sjuk, en otrolig sexscen mellan troll. Och filmen är alltså väldigt prisbelönt och också väldigt bra. Och den har ju alltså en finlandskoppling. Eero Milanoff spelar en av huvudrollerna. Han är ett av de här trollerna. Men den alltså vann en massa pris. Och han har varit Oscars nominerad för det här mask, liksom för den filmen då. Okej, men nu återgår vi till Spider Killer. Det här är en brutal mördare. Och det finns alltså en iransk dokumentär som gjordes kort efter att han blev fast. Och den heter And Along Came a Spider. Den är från 2002. Finns på Vimeo att se. Och där finns den enda sparade intervjun med den här självaste mördaren. Said Hanai, han berättar alltså att han övervakar 80 olika kvinnor och samtidigt han då studerar helt och hållet deras beteende. Vad han sen gör är att han åker fram med sin motorcykel och så låtsas han vara kund. Och så tar han hem de här kvinnorna, sen mördar han dem i sin lägenhet när hans fru och barn är borta. Och det orsaken liksom att man kallar honom för Spider Killer är därför att man ser liksom på ett sätt att han lockar in de där kvinnorna i sitt nät. Och det liksom, och sen när han har dem i sitt nät så tar han livet av dem. Vad han sen gör är att han dumpar dem i olika industriområden eller framför bilaffärer på tomatplantage. Och så ringer han lokaltidningen. Och utan att berätta då förstås vem han är, så säger han, nu har jag igen mördat en kvinna. Och så vill han då att den här journalisten ska skriva om de här morderna. Det här är alltså helt sant. Det här finns dokumenterat. Han går alltså så långt också att han till och med går tillbaka till platsen där han har dumpat likena. Och så ställer han sig i den där ringen bland nyfikna. Och en gång så hjälper han också till ambulanspersonalen att få in lika i ambulansen. Jag tycker att det här är ett väldigt stört beteende. Och när han i den här And Along Came a Spider får frågan att varför gick du tillbaka till den här dumpningsplatsen? Liksom, att är det inte lite ändå lite crazy? Och då säger han så nej, för att han ville liksom att han ville se hur folk reagerar på hans stordåd. Det här är ju någonting han själv alltså kallar det. Och det där, det var ju sen så också att vissa hyllade honom då. Också tjänstemän. Och det här gjorde att han blev uppmuntrad att fortsätta mörda. Nå, den här sagan, den här berättelsen, sanna berättelsen har ett på det sättet lyckligt slut att han grips i juli 2001, ungefär ett år efter sitt första mord. Och det här alltså är antagligen för att ett av offren lyckas skada honom och rymma. Och så blir det rättegång och där sitter då Said Hanai och ser så supersjälsäker ut och tycker att han inte har gjort något fel. Och han säger liksom att jag följde ju bara religiösa lagtexter. Och de här religiösa lagtexterna reducerar kvinnor som hamnar i prostitution till någonting som kallas slöseri på blod. Alltså sådana kvinnor skulle inte behöva slösa bort ta blod i sin kropp liksom, och man kan lika berätta livet av de onödiga typer, att han hade alltså med andra ord rätt att döda dem, ansåg han själv när han hade läst då de här texterna. Så vad som händer är att han blir då martyr och form av en folkhjälte i Iran 2001-2002. Och det där, han har jättemånga anhängare som gillar liksom att han tar saken i egna händer i det här jättereligiösa landet. Och det sjukaste tycker jag att de här rättegångarna, eller rättegången blir som hans presskonferenser. Att han står där och tar emot en massa hyllningar. Men det där också så här, trots allt det här så får han ett dödsstraff och hängs i fängelse. För att förstå Spider Killer så tänker jag ändå att man måste förstå Irans historia. Och det där kommer jag inte nu att berätta hela Irans
historia. Jag tänkte just lätt. Jag tänkte det här blir en timme.
Ja,
men det är ju så extremt spännande. Men jag vet inte riktigt, hur ska du förklara det här?
Jag ser så här att i tidigare avsnitt av Sällskapet, då just när Masha Gina Amini hade blivit dödad i slutet av september, så pratade jag om både Irans historia och om kvinnor och deras situation där. Jag sätter med dig referenserna, men ta och lyssna på det. Men mycket kort, 1979 så störtas den västvänliga shahen, alltså kejsaren, under den islamska revolutionen. Och Iran blir tyvärr inte nu då den demokratiska stat som man har hoppats på, utan det blir ett land styrt av prästerskap och sharia-lagar. Och så har de nu hållit på där i över 40 år. Jag har läst många intervjuer med Ali Abbasi, regissören alltså till Holy Spider. Han är en väldigt spännande typ. Kände ni till Ali Abbasi nu innan mitt hyllande av honom?
Nej, jag borde ju känna till honom. Jag borde ju verkligen känna till honom, men det gör jag inte.
Han är jätterolig. Det finns ett sommarprat om honom som jag kan rekommendera.
Jag har hört det där sommarpratet och det är det mest galna och uppfriskande sommarprat jag har hört. Man har ingen aning vad han kommer att säga till näst. Och han säger också vad som helst.
Han säger vad som helst, men alltså, han är också väldigt intressant att lyssna på. I varje fall så säger han att för honom handlar liksom Holy Spider om djupt rotad misogyni i det iranska samhället. Och att liksom Holy Spider är inte en seriemördarfilm, utan det är en film om ett seriemördarsamhälle. Och jag har funderat så mycket på den här meningen. Men alltså det är så här att The Spider Killer, Said Hanai, gubben, han är alltså en produkt av den iranska staten. Han mördar utsatta kvinnor för att han tycker att lagen tillåter honom att göra det. För att så då, enligt honom så det är en fortsättning på då Ayatollah Khomeinis kamp mot moralisk korruption. Och vissa tänker ju att det de tror på, det är den enda sanningen. Och då finns det ju liksom väldigt många likheter mellan mördaren och fundamentalister i det iranska samhället. Eller fundamentalister i vilket samhälle som helst kan man ju tänka. Jag läste en text i Dagens Nyheter av en iransk akademiker och författare, Haide Daragahi. Hon lever i exil i Sverige. Hon menar att liksom den sexualitet som sker inom familjeramen i Iran betraktas som en acceptabel sexualitet, men då ska det alltså ju vara inom familjeramen. Men allt som händer utanför är icke-acceptabelt. Alltså, lagen kräver att man ska vara gift för att kunna ha sex. Och regimen tycker också liksom att kvinnors sexualitet är den där riktigt jobbiga sexualiteten, för det är den som skapar oordning och det är därför man ska kunna kontrollera den. Och hur kontrollerar man kvinnornas sexualitet? Jo, genom att täcka in dem. Det är därför man ska ha den här obligatoriska slöjan och det är därför man har den här moralpolisen då, som ser till att reglerna efterlevs. Alltså på sätt och vis, om jag nu förstår det här rätt, så det är ju så att staten kontrollerar då medborgarnas sexualitet. Nu, jag vet inte, kan jag se det så här, Peter?
Jo, på ett sätt kan jag säga. De har ju till och med haft en någonting som heter moralpolisen, eller vad ska man säga?
Ja, moralpolisen kallas de.
Ja, och den lades ju ner nu som ett resultat på att den här kvinnorevolten.
Mm.
Eller då säger att de ska lägga ner, sen får man se om det blir på det sättet eller om de bara döper om det till någonting annat.
Jag tror ju inte på sådana, alltså jag tänker såhär, när ett sådant samhälle som är så här förtryckande kommer ut med någon sån här nyhet, så stämmer det väl inte?
Nej, men de har ju haft som uppgift att åka runt och så liksom bromsa in var som helst och rusa ut och piska på folk som då har, som antingen sitter och håller handen, de är inte gifta eller de har sin slöja lite på sne, men samtidigt så har det också de senaste åren varit så att, om jag har förstått det rätt, att de här slöjorna har åkt längre och längre bak. Man har dem mer och mer löst. Till slut att de bara täcker halva huvudet. Så det finns ju ett slags tyst motstånd mot påbudet att man måste bära slöja. Och jag tänker att det är också det, den här nya generationen som har växt upp och bara känt till en verklighet där man måste dölja sitt hår. Att de också nu börjar tröttna på det.
Ja, men det kan man väl alltså tycka också, att det är på tiden på något sätt. Men jag menar, så här, om vi tar det här, kvinnan ska täckas in i en slöja, så det här gör man för att inte männenas otroliga och okontrollerade begär ska väckas. Jag tycker att det här är ju alltså en diss, eller en respektlöshet mot både män och kvinnor. Alltså det finns en klick i samhället som ska kontrollera hela landets sexuella begär genom att täcka in dem i något tygstycken. men det är symboliskt alltså att den här spider killer dödar sina offer genom att strypa dem med deras sjal. Alltså just med hijaben. Också då att han ska alltid ha dem in i de där chadorerna, att han dumpar dem i den här religiösa dräkten. Det kanske låter på regimen som att det är ett religiöst regelverk, men det här är ju alltså främst politiskt. Eller nu kan jag ju inte Koranen, men jag tänker så här. Det är ju väl inte islam som skapar sådana lagar och regler, utan det är den islamiska republiken som regerar i landet.
Ja, det går ju att diskutera egentligen. Det står väldigt luddigt. Enligt vissa så står det väldigt luddigt hur man ska klä sig och inte klä sig i Koranen. Och vad som man får visa och inte visa. Vissa menar att man bara får visa om kvinnor, att man bara kan visa ansikte eller händer. Vad det gäller män, att man har från midjan och uppåt och från knäna och neråt går att visa då hos män. Andra menar att man ska se det mer som en symbolisk grej. Min familj har vi inte slöjor, men på min faders sida då har inte kvinnorna slöjor. Men, och slöjbruket också går i vågor och är liksom, det går modigt i det hela. Senaste 30 åren så har det bara blivit mer och mer slöjor. Mer och mer fundamentalistiskt, mer och mer fattigt och då också mer och mer religiöst.
Ja, och liksom, de har ju så här rädslopropaganda som de håller på med. Jag läste att det här liksom tygstycke alltid har fungerat i Iran så länge efter att Shahen föll, som så här politisk maktsymbol och som ett redskap för att helt enkelt avhumanisera kvinnor. Men jag menar alltså sen 1983 är det lag på att kvinnor ska bära hijab. Och som du säger, Peter, så det här är ju ändå, alltså även om när det blir fattigare, de är ju extremt fattiga där, så då blir det så här strängare lagar. Men de har ju också protesterat i över 40 år mot de här hijab, mot att ha sjal. Och just att den har just farit längre bakåt hela tiden, den där sjalen. Och det var väl det som hände med alltså Mahsa Jina Amini, att moralpolisen bara ansåg att hon hade den för att någon hårslinga syntes Men alltså att,
nej, det var nog mer, de syns ju mycket mer än bara en hårslinga. De sitter nästan på halva huvudet i vissa fall. Och så där. Och dessutom så blir det som ett skuggsamhälle att man dricker alkohol och har hemmafester istället. Och har tillfälliga sexuella relationer och lever sitt liv på det sätt man vill, men man gör det utanför statens. Och sen så tror jag också att den här mullaregimen, den här teokratin, har helt börjat tappa, eller vad heter det?
Den trendar inte.
Med samtiden. Nej, den trendar inte.
Det är inte liksom som trendar 2023. Men det är ju galet, för jag menar, det måste ju vara så här att den här rädslan, det är ju så här, alltså så här ser jag det som en vit västerländsk kvinna när jag följer med de här nyheterna. Att det är helt alltså, den där sjalen, den där slöjan på något sätt är den islamska republiken. Det är deras viktigaste del i deras identitet. Alltså som att det går inte att föreställa sig en islamsk republik i Iran utan slöjtvång.
Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte om det stämmer, för att det finns ju andra muslimska. Men samtidigt så kan man tänka sig att det är en psykologisk krigsföring på ett sätt. Man går in, om man är nu en despotisk härskare eller en sån här hemsk tyrann i klassrummet. Det är ju inte den som är starkast man ska ge sig på i samhället. Utan man ger sig på den som är svagast som en signal till alla andra. Och då, om det är de kvinnorna som man trycker ner på det här sättet.
Men man har ju också sett till att kvinnan inte har liksom någon makt. Alltså, först har man ju så här, typ så här, dumpat dem just på någon tomatplantage, och sen har man varit så där, ni kan inte bestämma ändå, för ni är ingenting.
Nej, men det är ju också någonting som har växt fram på det sättet.
Mm. Jag tänker
det är bara att se på bilder på Iran, hur det var förut på 50- och 60-talet. Bilder på hur det såg ut i Afghanistan på unga kvinnor som gick i korta kjolar.
Ja, man kan
faktiskt... man glömmer bort att det här är något modernt, det är något nytt, även om det har rötter i någon uråldrig tradition, så är det ändå fenomenet som det ser ut idag är något nytt.
För jag menar, om vi nu tänker på Spider Killer som då mördade 16 kvinnor 2001-2002 i Mashhad för 22 år sedan, så påminner det ju om det som händer idag. Alltså när The Spider Killer använde sig av lagen för att mörda de här utsatta kvinnorna, det är ju exakt det polisen, moralpolisen och militären gör idag.
Ja.
Kia, vet du om de har spelat in den här filmen i Iran också?
I Jordanien, den här The Holy Spider.
Ja, ja.
Alltså att de ville till, jag tycker jag läste att Ali Assad hade försökt att komma nog till Mashhad, ja, till den här heliga staden.
Nej, men jag tänkte också att det måste vara omöjligt att göra något sånt.
Men det där, det är alltså otroligt, för mig var det viktigt att se den här filmen för att för mig var det där ju ändå Iran. Alltså jag tänkte såhär, så där ser det ut. Men jag kan säga samma, Peter, jag tittar på julen, inte på den där filmen som alla har sett, något The Onion. Jag har tittat på den här The Swimmers. En fruktansvärt ångestfylld film var det för mig. Har någon av er sett The Swimmers?
Nej, vad är det?
Nej.
Det handlar om de där två systrar från Damaskus, och hela tiden så att jag tänkte så här, var är Peters lägenhet? Har du inte en lägenhet i Damaskus?
Jo då.
Är det där Peters lägenhet? Och jag tänkte också här, vilken dag ska jag och
nu Arne, när du säger The Swimmers så vet jag vilken film.
Jag vet också, ja. Men är det dina kompisar, de där kvinnorna? Eller Damaskus, är det stort?
Det är självklart att jag känner varenda käft som kommer från,
OS,
från Syrien.
Simmare på OS-nivå. Alltså det handlar kort om två simmare som flyr från Damaskus och kommer till Tyskland. Men de alltså använder, en av dem simmar sen på OS-nivå. Jag ska inte avslöja något mer här. Men jag tänker också så här, vad ska vi säga nu här för smart om det här? Kan inte trenda 2022? Tre, eller när nyårslöften av mullorna skulle vara att nu slutar de med det här tjafset med de här kvinnorna. Kan man låta kvinnor vara vad kvinnor är, alltså liksom likvärdiga?
Men jag tänker att, ja, du är lite specifik i att peka ut just iranska regimen som de enda kvinnoförnedrande, kvinnohatande.
Nej, men det menar jag inte. Jag har bara pratat om Iran.
Nej, men jag tänker att just det här att det är just prostituerade som råkar illa ut och blir mördade. Så ser det väl ut också i USA. Även i Sverige så är det väldigt mycket våld mot sexarbetare. Är det inte så? Och det är väldigt lätt, till exempel i USA, det har varit lätt att mörda prostituerade, för det är ingen som saknar dem. Det är ingen som håller koll på dem. De har redan redan sagt upp liksom relationen med sin familj. Och när, om de försvinner så finns det inte någon sådär jättestor press på polisen att hitta mördarna. Så det är lätt som för seriemördare att mörda och prostituera även i västvärlden. Men shia-muslimer också, det är det som är hemska. Jag tror att regimen i Iran, även om vi ser protesterna, så finns det ju väldigt många också som stödjer det här, som delar deras syn på kvinnor och att man ska ha slöja och så vidare. Annars är det brott mot religion eller moral eller vad
finns
man
det vill. Alltså, jag tror att det var ändå så här överväldigande många som är emot det här.
Ja, det kanske finns en majoritet som är emot det idag, det tror jag säkert. Det känns att det här känns helt uråldrigt och vidrigt, men jag tror att det är många också som stöder det. Och det här med prostituerade i Iran är också spännande. Det är inte så att det finns en slags legaliserad form av prostitution, om jag har förstått det rätt här, jag ska inte säga för mycket. Men det är att man går till en mulla, en korrupt mulla, eller korrupt imam, och så gifter man sig. Det finns nämligen i shia-islam en tradition att man kan göra tidsbestämda äktenskap. Så man går och så gifter man sig med en prostituerade och man säger att vi ska gifta en dag eller två dagar. Eller kanske bara några timmar. Och så skriver man kontrakt på det. Och sen så köper man henne. Och då har man inte gjort någonting fel. För man är ju gift. Det är med ens fru. Alltså, åtminstone för två timmar då.
Ja, det här, jag tror också att det stämmer. Jag läste om det här faktiskt när jag läste på inför det här ämnet. Alltså att man också kan göra det då med sin vän. Alltså om man har då... Alltså läs älskarinna. Alltså så att en man kan ju oftast då gifta sig. Och man kunde också, det kunde sträcka sig ett par år. Att man har liksom gjort ett kontrakt med den här. Kvinnan, ja. Att man är gift ett par år så har man ett till sexuellt förhållande. Och det här är ändå sättet för att just staten kontrollerar hurdant sexliv man har. Alltså, jag tycker det låter så sjukt.
Kia, du som nu har undersökt det här, vet du varför Ali Abbasi har valt att i den här Holy Spider inte visa att den här riktiga spiderkiller, han ju våldtog ju också sina kvinnor innan han dödade dem. Alltså de här men i den här filmen gör han det inte.
Ja, därför att när jag nu, och jag förstod det rätt i den här, alltså just i den här andra filmen som jag pratade om, som heter The Long Came a Spider från 2002. Så där kommer det fram då att jag menar alltså att han våldtog också dem. Nå, då tyckte man att det var ett för enkelt sätt liksom, alltså Ali Abbasi tyckte att det var ett för enkelt sätt för regimen att kunna göra det grumligt det här. Alltså då är man ju mitt i att så här bara, nej, men det har ingenting med den här fundamentalismen att göra, alltså det har ingenting med religion att göra, att han var ju också galen. Ja. Och det ville de ju, och det säger de ju i filmen, så på, vill de att mördaren, spider killer, ska säga att han är galen. Och då säger han så här, jag är galen i Gud. Och då blir de ju sura på honom, för det var exakt det han inte fick säga.
Är det här någonting man ska gå och se eller inte se? Eller vem kan lockas av det här?
Alltså jag säger så här, att den här filmen kommer ju alltså att... Den har kommit desto ganska långt i Oscars-nomineringarna. Ni vet att de faller ju hela tiden bort, så den är väl ännu kvar på shortlist. Och det där, jag tycker absolut att man ska se den här... filmen, jag till och med funderar på att se om den, och det är sjukt när det kommer från mig, för jag vägrar ju oftast att se om saker, men det där, jag tycker att den var, det var så mycket nivåer och så här, nu när jag har läst på så känns det på något sätt också som att jag borde se den på nytt, för att kanske förstå alla lager.
Och den var också, innehöll faktiskt också roliga scener.
Ja, han är väldigt skicklig regissör, men sen hade den också, alltså den hade ett otroligt ljudarbete. Den hade ett sånt sugande, obehagligt ljud. Och jag har alltså aldrig, jag blir alltid jätteuttråkad också i biosalongen, men jag blev inte den här gången. Den var inte heller för lång.
Några hade tyckt att den var tråkig, men den hade inte en tråkig sekund, tyckte jag. Sen vill jag bara säga att de här strypscenerna så verkliga ut, så skickliga, gjorde att jag är i denna dag inte säker på att du dog på riktigt eller inte.
Ja, det kan hända. Och jag måste nu tillägga här att så då när den kom ju alltså den i maj, den här filmen, i och med Cannes. Och då det där, var det många kritiker alltså som sa att vad är det här för shit? Alltså att man till och med anklagade den för att vara misogyn. Men i och med Mahsa Jina Amini så att hon blev dödad och protesterna startade i Iran igen, så liksom har man ändrat sig helt om den här filmen. Och det kan hända att jag också skulle vara lika blå. Jag liksom, skulle inte vara nu så här en enorma protester i Iran, så skulle jag antagligen inte förstå den här filmen på samma sätt.
Låt mig börja med att berätta om ett läkarbesök. Tänk er ett vitt rum och en dam med vit rock, tjocka glasögon och stripig pannlugg. Och sen föreställer ni er läkaren, en liten dam med vit rock, tjocka glasögon och stripig pannlugg. Jag gick alltså till en läkare och jag minns inte vad jag hade för fel när jag besökte henne, att var det psykiskt eller fysiskt, men något eländigt var det. Och det var en eländig vinter, låt oss säga fast 2016, innan det sen blev eländigt på riktigt, men det visste jag inte då ännu. Och så ska jag börja berätta mina krämpor för den här läkaren. Jag märkte att hon hela tiden tittar på sin datorskärm. Och varje gång hon tittade ditåt så tyckte att det började glimma till i hennes ögon. Det var så här, glim, glim, blink, blink. Och hennes halvdöda kropp började spritta till lite. Och hon såg alltid så här 10, 20, 30 år yngre ut när hon fick se på sin skärm. Och jag följde nu tålmodigt med det här spektaklet medan jag försökte berätta mina krämpor och det här pågick och pågick. Men sen efter en minut så kunde jag inte hålla mig mer. Jag frågade, vad är det du tittar på egentligen? Jag tittar på Yellowstone, sa hon. Ja, sa jag. Ja. Och det här var alltså innan den här serien Yellowstone började gå, för den startade 2018. Det här är för övrigt den mest tittade tv-serien i USA just nu, Yellowstone. Har ni tittat på den?
Nej, och jag tänkte just, jag måste fråga av dig, vad är det här? För jag är väldigt dålig på tv-serier.
Det här är Kevin Costner i huvudrollen och han har varit med alla säsonger. 50 säsongen har just släppts och kan ni förstå? Jag skaffade förra veckan Sky Showtime, en av de här nya utmanarna i streamingtjänstkriget, för att kunna se på det här fanskapet. Och jag säger nu bara som så att det var inte för mig.
Aha, spännande.
Och så här mycket fördomsfullt och karikerat så kan jag säga att om man älskar Trump så kanske man gillar den här serien. Och jag vet att det här är väldigt fult sagt, men vi behöver inte titta på det. Nå, tillbaka till läkaren. Hon sa att hon tittar på den här vulkanen i Yellowstone nationalpark och att hon alltid har öppet en livestream till den här kratern. Alltså alltid, var hon än är så tittar hon på den här streamen till kratern. Och den finns också nu. Det sänds hela tiden live från den här kratern. Aj, ja, sa jag. Och så sa hon att den kommer snart att få ett utbrott. Och då började hennes ögon att tindra. De bara blinka och tindra. Jo, sa jag. Jaha. Så sa hon att den har vanligtvis ett utbrott efter varje 600 000 år. Och det har redan gått 640 000 år. Så fattade en tickande bomb, sa hon. Och jag började fundera att 40 000 år, att vanligtvis när spårvagnen är 20 minuter sen, så tycker jag att nu har det gått för länge, att nu är det för senat. Så det är ju lite för senat om man räknar på det sättet. Och sen så sa hon att, vet du vad som händer om det blir ett utbrott? Nej, inte visste jag något. Så sa hon att hälften av jordens befolkning kommer att dö. Och alltså hon såg så ivrig ut att jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Så började hon berätta då att vad som händer när den här Yellowstone får ett utbrott. Och det kommer att bli väldigt så här svart och kallt och konstigt i många, många år. Solen kommer inte att komma ner till jorden mer på samma sätt, för att det kommer att vara så mycket aska och damm och sten och svaveldioxid i atmosfären runt omkring. Så temperaturen kommer att sänkas och det blir helt fullständigt eländigt här på jorden. Och hon lät som en sån här väckelsepredikant när hon berättade det här. Istället för att berätta att Jesus kommer så berättar hon att alla skulle dö. Och jag har sällan sett något så passionerat. Och sen resten av min 100 euros timme använde vi till att hon föreläste om Yellowstone.
Och det var värt det.
Jag tänkte när jag gick därifrån att det här var den bästa läkaren jag har varit till någonsin. Jag seglade glatt ut ur hennes mottagning och tänkte att yes! Att jag hade glömt alla mina krämpor och problem. Och jag tänkte att okej, nu kommer vi snart att dö, att livet måste levas nu. Och det ger rätt perspektiv, tycker jag, att tänka på dödlighet. Och jag undrar om den här fascinationen för vulkaner, att det är ju... Det är memento moris helt enkelt, och det är inte symbol för det, utan det är på riktigt ett memento mori. Att när en vulkan får ett utbrott så är det slut förhandlat efter det. Och det finns ju massor av de här vulkanerna överallt som är aktiva. Yellowstone är bara en. Och nu tittar jag på IMDb så hittar jag 248 filmer om vulkaner.
Just det, det är också ett populärt ämne att göra filmen.
Verkligen, och det kommer bara mera och mera och mera hela tiden. Och jag har nu tittat på en del av de här vulkanfilmerna, för att det är nog någonting som är väldigt fascinerande med dem. Alltså spännande på alla sätt och vis. Nummer ett i den här IMDb-database, så jag har då haft filter popularitet. Det betyder att hur många som har sett den här dokumentären eller filmen och vad de har gett för poäng, och så räknar man ihop det. Så då är det en film som heter The Volcano Rescue from Vakari. Och det här är en dokumentär som handlar om några turister som åker ut till White Island den 9 december år 2019. Och sen så det där bränns och fräts de till döds där när de var där för nära vulkanen på fel tid. Och den här kom ju nu 2022, den här filmen. Och jag måste säga att det är det värsta jag sett någonsin.
Och den hade mest popularitet.
Ja. Jag kan säga att ni kan skippa den här filmen om inte ni vill se folk brännas och frätas till döds.
Jag tidigare pratade om att jag är alltså otroligt besatt av att titta på så här överlevnadsfilmer. Alltså jag älskar bland annat när idiotiska, oftast vita män ska klättra upp i Himalayas bergstoppar. Jag brukar alltså hyra de här filmerna och så tittar jag på dem. Och det där, nu under jullovet så tittar jag på en film som heter Arctic, som handlar om en man som överlever på Arktis. Så jag tänker så här att det här är riktigt min genre alltså. Jag älskar okay. vulkan, eller det är ju överlevnad.
Ja, det är nog några som överlevde.
De som filmar. Men den här första ska man inte se.
Nej. Peter, vad har du för förhållande till vulkaner?
Jag är också fascinerad, men det är sådana barnslig fascination. Det är väl också en form av dödsångest att man tänker just som du säger. Inte så att Yellowstone också är världens största vulkan.
Ja,
det... att den som ligger där under pyr. Jag har varit i Yellowstone, det var hemskt många år sedan. Jag var utbytesstudent och bodde i Montana som ligger norr om Yellowstone. Wow. Ett år uppe i bergen där. Och vi var på en liten utflykt ner till Yellowstone och tittade. Och det var ju helt fascinerande natur och de här olika pölarna med eller vad ska man säga, de olika varma källorna och den här stora geysern. Så redan då var det ju liksom... fascinerande. Om det är så att, som du säger, att den smäller, så är det ju bara tack och hej. Jag tänker också direkt när du börjar prata om det här att bara ett visst antal människor kommer att överleva, så genast försvann jag in i mina prepperfantasier. Jag måste liksom idag beställa 10 kilo ris. Nej, det räcker inte. Hur många år har det man måste vara?
Några år.
5-6 år.
Men vet 5, du, alltså vi som är så här norr, vi kommer inte att ha det så illa. Att vi kommer att ha det lite kallt och lite grått. Men vi kommer att kunna klara oss här nog, sa den här läkaren.
Hur kommer det sig då?
Hon sa att hon har en stuga uppe i norra Finland och hon ska få dit med sin syster och börja fiska. Och de hade skaffat sådana här redskap för att kunna hämta mat åt sig. Och
men
hur, ska man kunna odla potatis om det inte finns
det går inte. Det går inte. Det blir körbjugg.
Men varför tror man då att fisken...
Jag vet inte alla detaljer. Men det som är så roligt...
Men Peter börjar fråga så här på prepper-nivå.
Ja. Men det är också så roligt att Peter, du vill överleva. Alltså det tycker jag...
Jag vill bara dö.
Nej, jag tänker genast där. Nummer ett, jag måste köpa ris. Jag måste köpa potatis jag kan odla. Jag har fisk i sjön. Jag har hur mycket ved som helst. Så tänker jag direkt. Men sen börjar jag tänka, det kommer bli som Mad Max. Det kommer vara norrlänningar som åker omkring på sina fyrhjulingar. Och liksom i sina jaktgivär och försöker ta all mat jag har samlat ihop. Jag måste skaffa mig jaktlicens. Det räcker inte med yxa eller ett hemmagjort liksom spjut. Jag måste ha jaktlicens. Så långt kom jag i mina fantasier när du satt och pratade om, jag vet inte vad, om din doktor.
Får jag och Anne vara med sen när det här händer? Får vi vara med dig?
Ja, precis. Yes. Ju fler desto bättre. Till en viss gräns, för då tar man ju maten slut.
Ja. Jag vill bara ligga och läsa. Jag tänker inte alls vara med er. Jag tänker ligga... Jag blir den där människorna
i... Det kommer ju bli... Men samtidigt, det kommer bli, precis, det kommer bli som Pompeji. Men det blir ju lite sorgligt, för man hittar ju människor som låg så där och kramades. När man grävde ut den där askan så fanns det ju så att säga negativt utrymme, eller hålrum, där man kunde se att där låg två människor i dödsögonblicket och kramades.
Det är du och jag, Peter, och Anne gräver ut oss.
Nej, jag tror att det är vi som gräver ut Anne. Hon kommer ligga där med sin bok och sina gröna kulor.
Ja, så är det.
Och krama dem.
Men Yellowstone nationalpark, vad skulle du säga som har varit där på riktigt?
Det är supernice, det är helt otroligt. Och speciellt också hur de har återskapat naturen där med bison och allt det där som var utdött. Det är helt fascinerande. Men det är sån lyx att kunna åka dit. Idag är det så fruktansvärt dyrt också alltihopa. Bara ta sig dit med flygskam och allt.
vi som inte har råd med flygskammen, så vi kan titta på de här kamerorna. Det finns överallt utplacerade i nationalparken, och så kan man följa med, och de skickar ut så här nyhetsbrev och man får följa med allt vad som händer där, och det är ju jättespännande.
Men det finns på närmare håll. Vad är det, Neapelbukten som är i Italien, så de har precis samma sak. Och de har också en vulkan som börjar puttra och pysa allt mer.
Jag tänker bli sån här, vad heter det, vulkanolog.
Jag vill faktiskt säga nu, jag hoppas att ingen riktig vulkanolog lyssnar på det här just nu, för att jag har ju Wikipedia-kunskap, alltså det är vad jag har kunnat tillskansra mig. Men jag har sett en film till som jag tycker att är två till nu faktiskt, men en klassiker som jag rekommenderar för var och en, och det är Werner Herzogs dokumentär Into the Inferno som kom 2016. Och den här otroligt vansinnig, den här dokumentären. Den handlar om olika vulkaner. Men sen är Herzog, så han är själv som ett litet barn. Han är så ivrig. Och så när han far runt och ska se de här vulkanerna, så hittar han något annat på vägen. Och så tar han upp det som en leksak, och så börjar han titta på det och prata om det istället. Att den här dokumentären är lite så här stream of consciousness. Att han hittar något spännande, och så får det vara med i den här. Och man reser överallt i alla världens vulkaner. Till exempel till Nordkorea, och då tycker han att det är fascinerande att berätta att oj, det är spännande att här är ingen tittar i mobiltelefonerna här i Nordkorea. Och det har ju ingenting med något att göra, så den fokus är vad det är. Men sen besöker han Mount Untsen, som är en mycket viktig del av Nordkoreas mytologi och också politik. Alltså mycket viktigt ställe. Och det här är också den platsen där vulkanologerna Katja och Maurice Kraft tillsammans då med 40 andra människor och 1991. Och de ska jag prata om ännu en litet svep. Men kom ihåg den här, alltså Herzog, enda problemet var kanske hans berättarröst. Den är nog så speciell att det är mycket för vem som helst.
Jag älskar hans berättarröst. Han gjorde det här pingviden också. Han gjorde en voiceover för någon pingvin-dokumentär. Och så var det en pingvin, hela flocken gick åt ett håll, så var det en pingvin som gick åt andra hållet. Liksom, de andra gick mot havet för överlevnad och skulle ta mer fisk, och den andra pingvinen hade liksom fel i huvudet, så den gick rakt in mot isen och mot kontinenterna. Han följde den här ensamma pingvinen, och så hade han sin tunga voice-over. Det finns alltid någon i varje liksom samhälle som går åt andra hållet.
Hade den där pingvinen en bok och en ask med gröna kulor i handen?
Jag såg inte kulorna, men man kan bara gissa.
Men alltså, Herzog, vilken kille alltså. Han fascineras ju också av människor som är besatta på något sätt och vis. Och på tal om besatthet, så det mest besatta paret någonsin är ju Katja och Maurice Kraft. Ett par.
Svar ja. Alltså, ja.
Du har sett den här filmen.
Jag såg den igår. Igår har jag sett på den. Alltså, jag kunde inte sluta titta. Du vet ju, Anna, att mitt attention span är 20 sekunder. Och den här filmen är ju 1,5 timme lång. Jag tittar på hela.
Vad har du tittat på?
Jag har tittat på Fire of Love. Jag älskar den. Alltså, nu säger jag ju att jag har tänkt på Holy Spider. Spider Killer i en vecka. Nu kommer jag tänka på Katja. Vad heter han, Herzog? Nej,
Katja och Maurice. Berätta.
Nej.
Jag vill att du berättar.
Det värsta med dem var den där deras, alltså när de var så fascinerade. Alltså så besatta. Att jag tycker nästan att det värsta är den där sista bilden av kvinnan.
Katja.
När hon blir intervjuad dit i Nordkorea. Hon kan liksom inte sluta smila. Att hon är sådär, snart kommer den. Och man ser sig såhär, att hon kan inte alls hålla sig. Och några minuter senare dör de ju. För att den får ett utbrott och de trycker med. Men alltså, det är otroligt vacker. Otroligt, alltså. Jag måste säga bara såhär, att det man fattar kanske är. Alltså att naturen, det låter så klyschigt. Men alltså att naturen är ju ändå det som bestämmer.
Men jag ska bara säga att det finns en parallell här ännu en gång till Werner Herzog. Han gjorde ju också den här Grizzly Man, där också naturen tar hem. Det är också en person som är fascinerad av grizzlybjörnar, bor med dem, lever med dem.
Jag älskar den.
Och en dag så sitter han i sitt tält och blir väckt av en arg grizzly som äter upp honom. Det sista man hör är de här vrålen när han i dödsångest blir uppäten av en grizzly.
Alltså den filmen är så otroligt bra, den där Grizzly Man. Också för att han är så besatt av dem. Och den där björnarna avskyr honom. Eller de bryr sig inte om honom.
Den här påminner verkligen mycket om Grizzly Man. Alltså på många sätt faktiskt. Och den här är skriven och regisserad och producerad av Sarah Dosa. Och hon har fått tillgång till 200 timmar av material som de här Katja och Maurice har filmat. Och den är gjord i så här franska nya vågen-stilen, att det är väldigt, väldigt långa scener. Det är inte så fancy. Och så är det en berättarröst. Och den här berättarrösten, ja, Kia, vad tyckte du om den?
Först tyckte jag att det var jobbigt med den där berättarrösten, men jag blev alltså lite besatt av berättarrösten. Alltså jag tyckte att det var som sjungande poesi i mitt öra till slut liksom. Men jag blev, alltså jag märkte att jag blev besatt av vulkaner. Alltså snart hittar ni mig på riktigt nära någon vulkandansare. Alltså det ter ju sig, som du sa om Herzog, det ter ju sig på något sätt som att de skulle vara barnsliga. Alltså som små barn när de dansar kring det där livsfarliga. Alltså det är ju också en sten rullar ner över dem, de dör. Eller de, om man rasar i den där liksom lavan. Han ska ju också paddla på lavan. Jag tycker det är det roligaste inslaget i hela den där. Att han också paddlar på sån där syra. Han är så sjuk i huvudet, den där killen.
Det, på något sätt är det lite som ett, eller det är inte lite som, det är ett triangeldrama. Det här är alltså en kärleksrelation mellan tre. Det är det här paret och sen de här vulkanerna som de är nästan erotiskt fascinerade av, speciellt den här mannen.
Och hon hipplar nog, herregud, så hon håller på att smäka de där stenarna.
Och dansa med vulkanen, och det är något väldigt sådär sexuellt över det hela. Nej, jag tyckte inte att det var så sexuellt.
Där låg jag var kåt i soffan. Alltså, men det är något verkligt snuskigt över deras sätt att behandla. Och sen när de börjar så här kina med varandra, för de är så olika. Men det tycker jag att hon har sagt, den här Dosa, hon som gjorde den här dokumentären, att liksom, det intressanta var ju förstås deras personligheter. Och de börjar typ just kina med varandra, för att de är så olika. Han jämförs med en valros, och hon jämförs med en fågel. Så om det på något sätt förklarar kanske deras personlighet.
Och sen tävlar de lite om vem som älskar vulkanen mera och vem vulkanen älskar mera.
Och vad tror du?
Och vulkanen älskar inte någon. Det var som Grizzly Man, att björnen åt upp dem till slut.
Men jag tror att hon älskar mera. Jag tror att Katja älskar mera, därför att det där... Maurice var besatt...
Maurice
var besatt av vulkanen. Medan Katja var på riktigt kär i den. Alltså, och sen var ju svaret var just det, att inte vulkanen brydde sig.
Jag tänkte att Maurice var mer tänd på vulkanen än på sin fru.
Nej, han var besatt av också kändiskap. Och det säger han i ett skede när han paddlar ut. Alltså fattar att han paddlar ut på sån här syre.
Alltså, sådär, hur kan du göra det?
Men hur kan man ens göra det? Men i varje fall, så då säger han ju också sådär, att om man säger att jag inte får göra något, då låter jag helt så jag. Om man säger att jag inte får göra något, då gör jag det. Och det var så att man hade sagt, du får inte göra det där. Och då gjorde han det.
Och där båten frätte sönder medan han satt i den och paddlade.
Han ska göra några så här prover och alla de där instrumenten var frätte sönder. Och sen så bara drev de iväg, kan vi lite vara i den här stationen. De drev iväg på den enorma, liksom, det var jättestort, stort hav. Nej, sjö.
Ja, med frätande syra.
Med frätande syra och det där. Och sen så liksom blåste det fel vindar, så i 3 timmar måste de också komma tillbaka. Hur var de inte rädda att det skulle stritta på dem? Och så sa han nu så här, vi köpte den här för 100 franc, den här lilla plastjollen, att den är använd.
Ja, det var lite sönder också.
Vad är det för galning?
Den här berättarrösten, så jag hade mycket svårt med den, ännu svårare med Herzogsröst. Det är Miranda July som är berättarrösten. Hon är en författare som jag älskar. Hon är också skådespelare, hon gör allt. Och den låter så där riktigt apart när hon pratar. Och allt blir som extremt absurt, den där rösten och det här konstiga paret, de där absurda situationerna. Och det har också, den här Sarah Dosa sa att hon är helt chockad att folk tyckte om den här filmen, att den fick så, blev så populär för att den var så speciell. No, så jag börjar med att säga att jag tänkte att det är som ett memento mori, men det måste vara något mer än det som gör att vulkanerna är så fascinerande. Och jag tror att för det första så kan det vara så att man kan tänka på det som en gud. Alltså många vill vara troende och tro på någonting, men då är det för abstrakt att tänka på någon gud som inte du ser. Men om du kan tro på den här vulkanen, du ser den, och den är liksom ordagrant, eller den är helt konkret en portal ner till döden. Så på det sättet så kan det vara en gud som bestämmer. Men vad jag mer tror att det handlar om, inte för alla, men till exempel för det här paret och kanske för Kia i framtiden. För att jag känner hur det redan börjar beställa vulkan
dräkten
till dig själv. Ja. Och det att det är som en kärlekspartner i ett sadomasoförhållande. Och då är den vulkanen den här dominatrix och sen är människan den här submissive. Och det är på något sätt skönt att bara ge tyglarna åt någon annan och säga att okej, jag har ingenting att säga. Jag har inte ens ett safe word. Att du får bestämma att när det är dags att det är slut. Vet ni, att bara ge upp. Men vad tror ni om det här? Att är vulkanen, är den en partner? Okej, nu verkar jag själv ha blivit sjuk av allt jag tittar på. Men vad är det som är den här fascinationen med vulkaner?
Alltså det är väl just det som du sa, att det är som en opålitlig partner.
Säger du bittert?
Jag tror att Mont Edna ska bli min nya partner.
Låt oss gå tillbaka nu till det här läkarrummet var den här kvinnliga läkaren sitter. Nu efteråt så vet jag att allt hon sa stämde inte riktigt. Alltså enligt riktiga vulkanologer, jag vet inte om hon var en vulkanolog eller en läkare, eller det bara var en galning
i ett rum.
Att hade jag gått in i fel rum. Men den kommer antagligen inte att få ett utbrott på närmaste 1000 åren ännu, Yellowstone. Och man ser nog hela tiden att där händer saker. Men det är svårt att forska riktigt, för där magman är ju så djupt nere i jorden. Och alltid när du har en vulkan så du ser bara en liten, liten, liten del. Också fast det här är en kaldera, den går liksom inte uppåt, den går neråt. Men till exempel så där finns en liten sjö och där ser man att det är en bula som varje år växer ungefär 5 centimeter. Och sen, jag vet inte om ni kommer ihåg, det var ett tag som man hade märkt att det fanns ett gäng döda bisonoxar som hade snortat in där giftiga gaser. Så, och då blev det mer sådär monitorerat ännu att ja, vissa ställen kanske man inte alltid får gå till om man försöker skydda sig lite mer. Men riktiga vulkanologer som inte bara har varit på Wikipedia så säger att antagligen dör vi nu av något annat innan den här Yellowstone får ett utbrott.
Ja, och det kan man väl tro. Björk, ni vet artisten från Island, Vulkanlandet. Hennes senaste låt, In Sorrowful Soil, handlar om vulkaner. Så det här, och den kom nu i december. Och det där, den lär ska vara filmad. Hon har gjort en video till. På Fagradalsfjäll. Och det där, det är också en sån här vulkan som just har haft utbrott.
Kommer ni ihåg den där Ragnarfjökull-mökull? Den hade ett sånt utbrott att ingen kunde flyga på flera veckor. Det var flygskam överallt.
Ja, det var nog bra tider det.
Jo.
Kanske det blir det som blir 2023. Något eländigt. Jag säger tack till Peter Alfakir för sällskapet.
Tack själv.
Och jag säger tack till Anne Hietanen för sällskapet.
Tack.
Jag heter Kies Vetihin. Hej då.